Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
Då och då händer det att idrottare åtalas för misshandel på grund av händelser på till exempel fotbollsplanen eller hockeyrinken. Men att lagkamrater bråkar på träningen så att det blir rättssak av det är helt unikt. Men nu har det hänt. Advokat Volkan Jesil företrädde den åtalade fotbollsspelaren som slog ner en medspelare som kom farande mot honom med dobbarna före.
Det här var då två lagkamrater, men under träningen så är de motståndare. Upplägget att man spelar 3-3. Och då blir det, för den som har själv spelat lite fotboll känner väl till att då blir det oftast mycket gruff, det blir det tacklingar och det blir ett intensivt spel. Och under den här träningen så blir någonting som också är ostridigt i det här rättsfallet, det är att det blir en viss konflikt mellan de här två personerna. Man tacklas väldigt hårt mot varann och det resulterar då i att målsägaren i det här fallet springer mot min klient och hoppar med dobbarna mot då min klients knä. Och under det här angreppet då, som vi menar att det är, så fredar sig min klient genom att rikta ett slag då mot hans ansikte. Det resulterar då att målsägaren får skador i ansiktet och utifrån det här så väcker då åklagaren ett åtal mot min klient.
Den nyfikna lyssnaren här frågar sig naturligtvis, hur är detta möjligt? Lagkamrater emellan, man kan ju förstå det om det handlar om två olika lag,
ja.
Motståndare.
Ja, jag skulle vilja säga att vi tittar på den frågan lite inför den här förhandlingen. Och jag kan väl ta Zlatan som ett exempel. Han har ju i de flesta klubbar han har spelat i bråkat på träningarna. I Juventus så var han ju på en spelare som heter Zebina. Vi vet att i Milan så sparkar han ju någon junior, jag tror upp i nästan vid övre ryggen. Vi vet att i PSG så har han också brottats och slagits. Vi kan ta ett annat exempel som de flesta nog säkert känner till. Det är det klassiska. Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg inför fotbolls-VM då 2002. Så visst, det är väl ovanligt, men jag skulle inte säga att det är direkt så jätte ovanligt. Nej. Utan det är väl kanske en reaktion på att det är hög intensitet och att man.
Och de här två spelarna spelar inte längre i samma lag?
De spelar inte i samma lag. Efter den här träningen så blev ju då min klient avstängd från klubben.
Ja, och då kan man säga så här att du hade flera vägar att gå. Du kunde bland annat använda det som vi kallar social adekvans. Det vill säga att man får tåla vissa saker när man ger sig in i idrott.
Ja, och om man ska utveckla det lite kort. Kanske vissa gärningar skulle man kanske inte acceptera ifall det hände ute på gatan. Jag kanske inte skulle kunna komma och glidtackla dig. Utan då kanske jag skulle bli åtalad för någon misshandel. Men då menar man, inom vissa idrotter så samtycker man i alla fall till ett visst våld. Och överlämna liksom den bestämmande rätten till den sporten. Då finns ju ett regelverk i fotboll. Det finns gula kort och röda kort och andra disciplinära åtgärder. Men allt som faller utanför det, då omfattas det inte av social adekvans. Men om man ska kort sammanfatta det, inom idrott att man samtycker till en viss mängd våld. Ja.
Mm. Men Volkan, du hade också en annan väg att gå. Du kunde också använda dig av argumentet nödvärn.
Ja, och det var det vi gjorde. Och det var också det var vårt starkaste kort under den här förhandlingen. Vi kom nog överens ganska tidigt om att det kanske skulle bli svårt att hävda att ett slag som riktas mot ansiktet under en fotbollsträning, alltså notera, det är inte så att det har skett någon spark eller det har inte varit någon armbåge vid någon luftduell som har kommit upp mot någons ansikte. Det är ändå ett slag. Och fotboll är en sån sport där händer ska ju inte användas överhuvudtaget, endast om du är målvakt. Så att vårt starkaste kort i det här fallet var i alla fall att hävda att det förelåg en nödvärnssituation.
Men kan man verkligen hävda det när det handlar om att en spelare går fram med dobbar? Är det i så fall inte ganska hög grad av våld, ett ganska farligt angrepp? Kan du beskriva just det här dobbangreppet?
Ja, jag skulle beskriva det som att det är en person som i det här fallet då springer i väldigt hög fart och hoppar med sitt ben, alltså utsträckta ben med dobbarna utåt mot då, med riktningen mot min klients knä. Och för den som är fotbollsintresserad och följer kanske sommarens fotbolls-EM, den kan nog komma ihåg händelsen med Marcus Danielsson som blev utvisad i åttondelsfinalen mot Ukraina där han sträckte ut sitt ben och träffade relativt högt på benet. I det här fallet så var det uppenbarligen så att Marcus Danielsson försökte spela fotboll. I det här fallet så var det så att min klient kände att när det här pågick så var det någonting annat än fotboll, utan det var ju aktivt. Han bedömde det som att han aktivt försökte skada honom.
Vad hade hänt om han lyckades, om han hade lyckats fullfölja angreppet den här killen, vilket han då inte gjorde?
Ja, naturligtvis. Och det är en spekulativ fråga. Men vår uppfattning och min klients uppfattning som han har redogjort för, det var ju att han hade förmodligen då träffat han på knät, och det hade nog förmodligen lett till en allvarligare knäskada. Och då med det beaktande och när det händer, så blir han ju väldigt, väldigt rädd för vad som är på väg att hända.
Mm. Och vad gör han då?
Det som händer, jag tror man får ha det här i åtanke, för jag tror att det kan vara svårt eller kanske lätt att glömma bort det, men det går ju väldigt snabbt. Det är fotboll, det är 3-3, det är väldigt intensivt spel. Vi målar upp det här i tingsrätten som att det här kanske pågick under max 2-3 sekunder, det vill säga från att man springer och hoppar till att han avvärder sig och till det här slaget, så går det väldigt snabbt. Det är snabba beslutsfattande, och vad han känner i det här läget är att han måste flytta på sig, och för att det finns en oro från hans sida om att det här är inte avslutet, utan det här är på väg. Det kommer hända någonting mer ifall han inte markerar mot den andra spelaren.
För tingsrätten så håller inte det här. De menar att, de skriver så här, enligt tingsrättens bedömning är det klarlagt att den här fotbollsspelaren då, din klient, agerande inte har varit fråga om att avvärja tacklingen eller dobbningen, utan varit i en form av hämndreaktion som inte kan medföra att han ska gå fri från ansvar med stöd av rätten till nödvärn. Hur ser du på det?
Jag tror tingsrätten kom fram till den bedömningen av två skäl. Det ena är det här tidsaspekten jag tog upp. Jag tror att man underskattar hur snabbt det här gick. Och den andra aspekten, det tror jag att det är att man beaktar nog hur deras relation har varit under den här fotbollsträningen. Det var ingen som utdelade det här var helt oprovocerat, utan vi menar snarare att det var ett resultat av att man har varit på varandra under fotbollsträningen. Och jag tror att med beaktande av de två sakerna så landar nog tingsrätten i bedömningen att det här slaget tilldelas, att min klient hinner tänka efter och reagera på ett sånt sätt som tyder på att det här han hade kunnat avvärja på ett annat sätt, kanske att gå därifrån eller liknande. Men vi menar att det gick så pass snabbt att man inte skulle kunna ställa de kraven på min klient, utan han utgick ifrån, han hade den här historiken bakom sig och kände att här måste han göra någonting.
Var det så du fick vässa argumenten i hovrätten då, att försöka förklara att det här gick väldigt snabbt? Var det som var viktigt i hovrätten?
Det som var viktigt i hovrätten var ju verkligen att markera och poängtera att det angreppet inte var avslutat. Och jag tycker att förhandlingen i tingsrätten gick väldigt, väldigt bra. Vanligtvis som försvarare man har en förhandling, så finns det alltid oro för att det är så ovisst om hur utfallen ska bli. Man vet inte exakt hur målsägaren kommer att formulera sig eller uttrycka sig, även om man har förhörsuppgifter att luta sig tillbaka mot. Och det är samma sak med vittnesmål. Men under den här förhandlingen så kände man som försvarare att det var full träff i alla delar.
Men
målsägaren förhöret gick perfekt, kändes det som. Han kunde också till och med bekräfta att min klient då skulle kunna känt en viss oro och rädsla. Och vittnesmålen, de avvek ju från vad målsägaren har sagt. Målsägaren menar att han inte alls har riktat sin spark upp i knähöjd, utan att det snarare var längs backen. Och min klient i övrigt hade ju ett helt felfritt förhör. Så att förhoppningarna vi hade när vi gick ut ifrån förhandlingen, vi var ju självsäkra, och det brukar man inte vara i den här typen av mål. Men så när domen kom då från tingsrätten, så var det naturligtvis ett bakslag. Men samtidigt så visste man ju att det här är en fråga som kommer vara superintressant för hovrätten.
För hovrätten då tycks det då vara klart alltså att de här slagen faktiskt kom, att slaget då skedde samtidigt, eller i vart fall i samma skeende som den här spelaren sprang med sina dobbar riktade mot din klient.
Mm.
Och där lyckades du komma hela vägen.
Där lyckades. Och jag tror att, eller så som hovrätten uttrycker det, det är angrepps, alltså frågan om angreppet avslutat eller inte. Jag tror att de har större förståelse för att bara för att jag har riktat ett slag emot dig så betyder det inte att angreppet per definition är avslutat, utan det kan ju fortfarande vara pågående.
Mm.
Och det var så också vi argumenterade i tingsrätten, och jag tror att hovrätten snappade upp det.
Ja, och därmed så är det klart att din klient befann sig i en nödvärnssituation. Och nästa fråga som då ska besvaras är din klient gick utöver sin rätt till nödvärn, om det var uppenbart oförsvarligt. Och då säger hovrätten att angreppet kom snabbt och var våldsamt. Enligt hovrätten har det i det läget inte varit uppenbart oförsvarligt att din klient då med sina händer slog mot den här spelaren för att freda sig. Detta trots att den här spelarens skador blev relativt allvarliga.
Mm. Och jag tror att vi ska komma ihåg här att, det var ett slag som tilldelades och det var också ett slag som skedde i samband med det angreppet. Det var inte så att min klient riktade flera slag. Det var inte så att min klient riktade slaget på ett annat sätt. Det var inte en spark mot huvudet eller något liknande. Utan min klient var också öppen och ärlig med att det viktiga var inte att träffa ansiktet. Det viktiga var bara att på något sätt markera mot den här personen om att så här får du inte hålla på. Att det träffade ansiktet, olyckligt. Att det blev sådana allvarliga skador. Eller nu ska vi inte överdriva, så allvarliga skador blev det faktiskt inte. Men det blev en träff, det blev en blå klocka och så var han tillbaka på fotbollsträningen efter 2 veckor.
Mm. Fotboll och andra idrotter har ju, det känns ju som att det blir mer och mer allvar, mer med pengar, mer med kommers, mer och större och mer stå på spel så att säga. Kan vi få se mer sådana här händelser framöver, tror du, där man då impulsivt kanske attackera motståndare så att det uppstår till och med då konflikt inom laget, men framförallt mellan lag, ja, mellan motståndare, så att vi kanske får se fler sådana här rättsfall framöver?
Jag tror att jag är själv i position, det är nog svårt att svara på den frågan. Jag tror att utrymmet är nog större för att det kanske sker på en fotbollslagsträning än vad det kanske kommer ske på en match som visas. Alltså som har lite större spridning än vad en träning har. Just med tanke på att de här sanktionerna, alltså det sociala straffet kan vara större om det sker på en fotbollsmatch. Vad jag kan minnas så har det bara kanske skett vid ett tillfälle där lagkamrater har slagits under en fotbollsmatch. Det tror jag hände i Premier League kanske för 15-20 år sedan. Det var 2 spelare från Newcastle som började bråka med varandra. Men om man ska spekulera och ana om hur skulle kunna se i framtiden, är jättesvårt, jättesvårt.
Kommer det här fallet att avgöras i Högsta domstolen, tror du?
Det är överklagat av målsägandebiträdet, men allt tyder på att det inte kommer bli någon prövning av Högsta domstolen. Jag skulle också vilja säga att frågan om nödvärn har ju prövats av domstolarna i nästan all oändlig tid. Och jag skulle nog vilja säga att rättsläget är klart och tydligt i den delen.
Volkan Jezil tror alltså att domen med den friare fotbollsspelaren kommer att vinna laga kraft. I så fall kan det unika fallet läggas till handlingarna. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med en ny podd.